Den här veckan så går den nationella autismveckan av stapeln. I tisdags så uppmärksammades ju också världsautismdagen som är instiftad av FN. Idén med den här dagen och med hela veckan förstås är ju att rikta uppmärksamheten mot och också sprida kunskap om autismspektrum. Tillstånd och de diagnoser som finns inom den ramen. Och en organisation som jobbar med det här, det är Finlands Autism- och Aspergerförbund. Här i studion har jag nu fått sällskap av verksamhetsledare Tarja Parviainen. God morgon.
God morgon.
Och så har jag också en av förbundets erfarenhetsexperter, Krista Renvall. Krista, du är mamma till ett barn som har Aspergers syndrom. God morgon.
God morgon. Ja.
Jag tänkte börja så här, Tarja. Det är tredje året nu som förbundet ordnar den här nationella autismveckan. Varför?
Jo, vi tycker att man borde veta mycket mer om autismspektrumtillstånd. För att det finns studier som påstår att det är mer än 1% av populationen som har autismspektrumstillstånd. Så det säger att i Finland det är mer än 50 000 som är på spektrum. Och det spektrumet är väldigt liksom
brett.
Mm. Jo. Att förstå vad det gäller om man har autismspektrumstillstånd är att, liksom att om du känner en på autism, då känner du bara en. Och därför liksom vi vill liksom vi ger lite bredare kunskap om autism, vad det är och vad det betyder till en människa som har autismspektrumtillstånd.
Mm. Vad är det för kunskap som människor i allmänhet saknar, eller liksom vilka missuppfattningar är det som finns?
Vi tycker att de missuppfattningar kommer från kulturen, från till exempel människor vet det där sademies. Vad det är på svenska.
Rain Man-filmen, ja, med Dustin Hoffman.
Ja, fenomen. Och såna liksom speciella autister som har någon stark styrka eller som är speciella människor. Eller de autister som behöver mycket stöd. Och som liksom kanske som lever liksom i antingen hemma eller i sån här grupphem. Men att det finns mycket, mycket andra typer av autister också. De som liksom kan leva själv till exempel. Men också skulle behöva stöd som de inte får tillräckligt kanske.
Mm. Krista, du har en 11-årig son som har Aspergers syndrom. Vad skulle du önska att människor som träffar ditt barn för första gången skulle veta eller förstå när de möter honom?
Jag tycker kanske det viktigaste är det här att när man träffar människor överhuvudtaget eller är i kontakt med människor, att man överhuvudtaget liksom blir intresserad av den där människan och är färdig att bemöta den där människan på en mänsklig nivå, så att säga. Att man helt enkelt tar emot människan precis så som den är och sen är intresserad och vill höra att vilka hurdana behov hen har. Så det är ju viktigt. Och det tycker jag också att stämmer vid min son. Att det där, det är ju inte så där, vi är ju inte alla likadana. Vi är alla olika. Och vi är alla lite på spektrum på något sätt. Och det här är ju det som jag tycker att det är viktigt att förstå. Och speciellt också med min son, för att han är ju högfunktionerande autist. Så att man ser ju inte liksom utåt på honom att han har autism, utan det är någonting som händer inom honom och som sen kanske i vissa situationer syns. Men det är inte sånt som man kan se utåt. Och därför tycker jag det är viktigt att man också liksom klarar av att fråga frågor och vara intresserad av den andra och få reda på hur hen fungerar, så att säga.
Jag tänkte att vi skulle lyssna här mellan på ett klipp. Vi har nämligen träffat en mamma, Clara Vasquez, som har flyttat från Spanien till Finland. Hon har en 9-årig son som har autism. Hon säger så här.
Ibland människor förstår inte vad händer, för man kan inte se lätt att en person har autism eller inte, för det är svårt att se. Så till exempel när han börjar bete sig på en sätt som människor inte förstår, ibland människor tittar på en konstig sätt till honom och han inte märker, men jag märker. Och det är jätteont. Om människor inte förstår vad händer med en barn, varför ett barn talar så här eller så där, och varför istället för att titta på en konstig sätt, bara inte titta, jag vet inte, inte gör något, för det tar ont. Det tar ont för mig, så det skulle vara jättebra.
Känner du igen det här, Krista?
Ja, absolut. Alltså vi har ju i vardagen konstant sådana situationer där min son kan bete sig på ett lite konstigt sätt. Och då orsakar det ju vissa liksom lite stress och kanske för föräldrarna också sådana skamkänslor och känslor av att man skulle önska att vardagen skulle vara enklare också. För speciellt de här sociala situationerna är ju de här problemen kommer fram. Oftast då när man talar om autismspektrum. Så det är nog något sånt som man får kämpa med också som en förälder. Liksom att försöka. Men vi har ju tagit lite sån här inställning att jag berättar åt alla. Att speciellt då till exempel om vi går till en läkarstation och vi träffar en ny läkare med min son. Så det första jag brukar säga är att min son är på autismspektret och han önskar det här och det här och det här. Nu när vi har det här läkarmötet. Och folk brukar nog ta det bra emot, liksom, att man är ärlig och säger direkt och rakt på sak vad det handlar om, så att säga.
Mm. Jag föreställer mig att för många så den här första liksom, kanske personliga kontakten med autismspektrum kan komma just till exempel om man får ett barn som är på det här spektret. Vart vänder man sig? Om man upptäcker liksom att oj, att nu är här liksom saker som känns avvikande eller liksom någonting som inte följer, vad ska man säga, utvecklingsramarna för ett barn.
Ja, jag brukar alltid säga att föräldern är ju den bästa experten på sitt eget barn. Och det där för oss var det ju en jättelång process, helt med att vi gick från barnrådgivningen och träffade olika barnpsykologer och sen började vi träffa ergoterapeuter och sen började vi träffa psykologer. Och det var liksom en väldigt lång resa för oss, att det var 6-7 år tills vi kom till ett ställe där vi verkligen kom in i processen av att bli diagnostiserade.
Hur har du upplevt den processen?
Det har nog varit väldigt jobbigt. Och det där, det som är kanske det mest obehagliga i det där är det att man inte har information. Om man lever i en sån okunskap om att hur man kan hjälpa sitt barn bäst och man vet att någonting är på tok men man har inga redskap till att göra det bättre. Så det där är kanske det som är det mest jobbiga.
Mm. Tarja, hur fungerar det så där på ett allmänt plan liksom när man söker hjälp från vården om man misstänker någonting sånt här?
Det varierar mycket i olika ställen i Finland. Och som Krista säger att liksom det svåraste är kanske det att det finns inte tillräckligt med professionella som inom hälsovården. Inom den ställen liksom, där man borde liksom, notera det här och kunna liksom hjälpa och diagnosera också de där barnen och också vuxna. Och om man är vuxen har man mycket svårigheter att få diagnos.
Mm. Hur fungerar samhällets stödinsatser och anpassningar? Fungerar de för personer på spektret tillräckligt stöd? Jag tittar lite på Krista på dig.
Krista kanske berättar någonting om skolan.
För oss har det varit på det sättet att Leo började ju i helt normal förskola och på normal klass. Och det där, så gick han på normal klass i 3,5 år under den tiden då så kom vi ju fram till att han hade också svåra inlärningsproblem. Så det där, han hade då maximalt stöd i skolan och han hade då 4 timmar assistent i klassen per vecka, men det räcker ju inte. Så att det är ju det här när man talar om inklusion till exempel i skolvärlden, så det är ju vackert så där på papper, men så där i praktiken så fungerar det ju tyvärr inte för det, just för att det inte finns resurser. Lärare har inte tillräckligt med kunskap och så finns det inte tillräckligt med assistentstöd och det finns inte tid för att bygga upp individuella läroplaner och sånt som stöder barnet på det bästa sättet. Så att jag skulle nog nästan säga att det finns inte tillräckligt med stöd. Plus sen allt det här med att söka understöd från FPA eller så här. Så det är sånt som man får gräva information riktigt, riktigt ordentligt någonstans under stenar, den där informationen, att vad man är berättigad till. Men just i det här, i sådana situationer, så tycker jag att sådana grupper där man får stöd av andra som har barn till exempel med autism, så det är ju helt guld värt. Det är ju det bästa som finns. Där kan man fråga alla frågor, och sådana som sen har gått igenom samma process kan berätta att det är hur det lönar sig att göra.
Mm. Din son har ju fått diagnosen Aspergers syndrom. Det här med diagnostiseringen så är ju i förändring nu. WHOs klassificeringssystem för olika diagnoser, ICD, så håller på att uppgraderas nu till version 11, ICD-11, och det innebär alltså också en uppdatering för autismspektrumdiagnoser. Från att ha varit då separata autism, Asperger, atypisk autism, desintegrativ störning, så slås de då ihop under paraplydiagnosen autismspektrumtillstånd. Vad innebär den här förändringen konkret, Tarja?
Jo, det innebär alltså att liksom, när nu man liksom vet lite hurdana till exempel Asperger är, då liksom får ingen det där Asperger-syndrom-diagnos, utan det där autismspektrum-syndrom. Och i början var det sån här identitetsfråga för Asperger, vuxna Asperger, och de har liksom pratat och liksom på liksom hur säger man det, gått över det där mycket, och nu tycker de att det är bra, eller kanske inte alla, men mest av dem. Vår medlemsförening, Finlands Aspergersförbundet, de bytte sitt namn förra året till Finlands Aspergerspektrumförbundet, så att de liksom har börjat att liksom anpassa sig i den här tanken, och de säger att det är ju samma autism i dem också, som det är i såna autister som behöver mycket stöd. Det är samma autism där i bakgrunden. Mm. Och då tycker vi att det är kanske en bra förändring. Men att liksom att få de där diagnoser, det vet vi inte riktigt när det liksom börjar i Finland, att liksom att vi börjar och liksom använda det här ICD-11.
Mm. Kan det få, jag tänker att det finns hemskt mycket idéer och fördomar och liksom bilder förknippade med de här olika typerna av autismspektrum. Nu när de kommer sen in under samma begrepp, tror ni att det kan förändra hur folk förhåller sig?
No, jag hoppas ju att det förändras på det sättet att folk vet mera om autism. Det vill säga att när man inte mera lägger autismspektrum i två olika läger, så att säga, liksom autism och Asperger, så sen jag tror jag att folk börjar förstå det här, att det är faktiskt en och samma syndrom, ett och samma syndrom som är väldigt brett bara. Mm. Och det där att folk kan då vara jättehögfunktionerande eller sen så att de behöver väldigt mycket stöd, men att där finns likadana drag och likadana liksom beteendemönster och behov som alla då har. Så jag tror att det kan nog vara en bra grej faktiskt.
Att det finns liksom lika funktionsbegränsningar som kan vara, variera från en människa till människa. Men också styrkor, det måste man också komma ihåg.
Absolut.